Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jag har upplevt en så fantastisk sak den senaste veckan.
Vadå?
Jag har upptäckt en ny sak i mitt liv. Upptäckt en låt som jag tycker väldigt mycket om.
Vilken är det?
Despacito.
Nej. Va?
Jag vet inte riktigt.
Men sjuk. Va?
Jag bara, men gud vilken krämmig låt.
Men skojar du?
Vad bra den är. Jag har ju aldrig hört den från början till slut för.
Va? Hur nej. Har du undgått?
Men jag har flytt från rummet när den har startat och så har jag tänkt att nej, jag måste skydda mitt hipster-jag. Jag kan inte höra den här låten. Och så gick det några år och helt plötsligt är jag där och nu har jag upptäckt den.
Det känns ju som en sån låt som folk egentligen inte gillar. Den blev den liksom mest streamade låten i världen för att alla kollektivt ogillade den, förutom folk i Latinamerika. Typ.
Mm, men jag tror ju att folk gillar det där ändå. Du gillar inte liksom baktakt på det sättet.
Nej, jag tycker inte om det. Jag vill inte dansa av det. Jag vill stänga av. Jag vill bitch-slappa DJ:n och säga, sätt på Taylor Swift.
Ja.
Och så går jag därifrån.
Det är en rimlig reaktion på varje dansgolf.
Gustav, vet du vilken dag det är idag?
Absolut ingen aning.
28 maj är det.
Ja.
Och vet du vilken dag det är?
Ja, det vet jag faktiskt.
Vad är det för dag?
Mänshygiendagen.
International Menstrual Hygiene Day.
Yes, bitch. Ja. Hur firar alltså, du det?
Ja, jag har inte mens. Vilket är skönt. Jag firar väl det genom att, jag vet inte, skänka, slänga iväg en tanke till min lyckliga stjärna. Va? Heter det så?
Jo, det gör det.
Ja,
Lucky star.
Min lyckliga stjärna tänker jag på och bugar mig inför den och säger tack, vad härligt att jag fick födas i ett land där menshygien, eller som jag skulle vilja kalla det, det här är ljudet av mig som tänker febrilt efter vad man skulle kunna kalla det istället för menshygien, för hygien tycker jag antyder att det finns någonting ohygieniskt med det.
Mm.
Och att man ska använda hygienprodukter när det trots allt är en helt normal biologisk funktion som, ja, det går väl att diskutera om det är hygieniskt eller inte.
Ja,
det är väl ohygieniskt
precis.
Att kanske hålla på att blöda igenom och grejer, men det är inte ohygieniskt att
tänker man inte
blöda.
Också på, tänker man inte...
Menshälsa vill jag kalla det.
Ja, menshälsa skulle vara bättre, för jag tänker att när jag hör menshygien, då tänker jag på den lägsta graden av hygien, den som är, det är hälsovådligt om man inte gör så.
Exakt.
Jag tänker att dagen handlar om att lyfta att vissa inte har ens the most basic
exakt.
Stuff. Ja, okay.
Tillgång till mensskydd helt
men
enkelt.
Precis.
Alltså, det första jag vill fråga dig är, vet du varför det är just idag?
Jag tror du skulle fråga mig, vet du varför tjejer får mens?
Det är min andra fråga.
Helvete! Varför är det just idag? För att du släppte din bok om mens och hela världen lös för dina fötter.
Nej.
Synd.
Nej, det är den 28 maj för att i den alla menscykler kan ju se väldigt olika ut, men man brukar generellt säga att en menscykel är 28 dagar lång, det vill säga från första dagen av menstruation till sista dagen innan nästa menstruation börjar. Det är liksom en cykel. 28 dagar är väl så här rakt in i genomsnittet. Och sen är varje mens, alltså från första mensdagen till sista mensdagen som man blöder, det är rakt in i genomsnittet 5 dagar. Alltså månaden 5. 28 i femte, bitches.
Jävlar vad genomtänkt.
Ja,
jag gillar det. Det där tycker jag väldigt mycket om. Ett datum måste ha en betydelse också.
Ja.
Mycket bra.
Ja.
Och andra frågan då.
Det leder mig in på min andra fråga och det är, vad är mens, Gustav Järnberg, hjärnan?
Menstruation är en blödning av äggen som inte blir befruktade.
Ja.
Det är det slemhinnan?
Exakt. Som sitter var?
Är det i livmodern? Life mother. Och så blöder de ut för att sen återskapas.
Exakt.
Vet är
du
så?
Vet du ja.
Och jävlar.
Ja, det var fast.
Alltså jag har ju inte haft så mycket kontakt med kvinnliga reproduktionsapparaten. Så jag är ganska imponerad själv faktiskt.
jag tror ärligt att det är nog inte många med livmoder själva som har stenkoll på det här.
Nej.
Jag tror absolut inte att det är många med snöp. Gud vad jag var Zooey Deschanels, vad heter hon, Jessie New Girl. Hon inte kan säga ordet penis. Pardos. Inte det är så många med snurp.
Snurp.
Vad är det som sker?
Nej.
Nej, men du har jätterätt. Och vet du det lite finare ordet för just den här slemhinnan, vad blodet faktiskt heter? För det är ju inte bara blod, som om jag skulle skära mig och det skulle börja blöda, utan det är ju blod blandat med den här slemhinnan från insidan av livmoder. Och vet du vad den kallas?
Har det någonting, är det besläktat med endometrios?
Ja.
Är det det? Ja. Mm. Jag kom inte på det.
Det kallas för endometriet.
Endometriet,
ja.
Ser du att jag blev helt koncentrerad, ja, nu och bara låste in på ditt ansikte. Ja, det
är djävulen vad koll du har.
Ja, men det hade jag ganska bra koll på. Men grejen är den, när jag växte upp och mina kompisar började få mens, då blev jag så utesluten som liksom enda snubbe i gänget. För det här var ju också på tiden då det var så här: flickor, spring, spring! Säg ingenting, ser inte om! Tvätta händerna! Alltså, och jag fick typ stå där och bara, vad är det som händer? Vad är det som händer? Och de bara, ingenting för dig! Så jag
du knackar på toalettdörren.
Hallå, släpp
Elsa?
In mig!
I know you're in there! People are asking how you've been!
Och sen då... Sen så kom du ut med din bok och alla bara, let it go, let it go. Och där lärde jag mig massor om mens. Det är fortfarande lite skakig kunskap, men jag ville faktiskt lära mig. Så att jag har ju lyssnat igenom bland annat din bok. Klara sjönk ner.
Diskret att sänka min stol. Men det var som ett
20 centimeter åt gången. Men när jag då dels började förstå att jävlar vad jag inte vet någonting om det här, så bestämde jag mig bara för att lära mig lite mer om det. Och det var väl lite i samband när vi lärde känna varandra också. Jag lyssnade igenom din bok bland annat på ljudbok. Så att jag har kunskapen där någonstans, men den är inte så här. Det är ju inte så att jag känner mig jätte
du skulle inte vinna miljonen kanske. Alltså du hade varit osäker på miljonen.
Exakt. Jag hade kunnat vinna miljonen så
frågan är om du hade vågat. Alltså kvitt eller dubbelt. Du hade nog kvittat, va?
Ja, jag vill inte om du vågar. Det hade nog inte gått så jävla bra. Men jag gav mig fan på att åtminstone lära mig lite mer, eftersom jag faktiskt inte hade någon koll överhuvudtaget, för att jag blev så jävla utesluten. Och det är väl okej på ett sätt. Separatism, am I right? Men det var det är frustrerande att bli utesluten på grund av ett tabu som man själv inte riktigt ser, eller som jag tycker, alltså. Ja.
Och jag tycker att det är helt fel väg att gå att utesluta. För jag tror att vi är skitmånga som har vuxit upp med att när man pratade om mens i skolan, då blev liksom killarna placerade i ett klassrum och tjejerna placerade i ett klassrum. Och så hade man liksom 15 minuter med sin lärare där, så jag vet än idag inte vad killarna gjorde i sitt klassrum.
Nej, men ingenting. Absolut ingenting.
Nej, jag fick höra att de trädde en kondom på en banan.
Ja.
Och jag bara, för fan vad skönt att jag slapp det. Man har aldrig mer i sitt liv kunnat ha en vettig fruktstund.
Nej.
Medan vi då, det där är för övrigt ett skämt jag drar på alla mina föreläsningar, som typ hälften av alla som lyssnar på den här podden lär ju ha hört den förut. Men jag tycker att det är roligt.
Ja.
Så tack, nu har jag förbrukat den. Jag tror att vi i mitt klassrum fick så här, våran fröken Monica tog fram en binda och så skickade hon runt den och det var så pinsamt och då skulle man klämma på den här och känna på hur den kändes och man, kände, man liksom tog den i handen gav, med samma hand som man tog emot den med, gav den en liten, liten tryckning. Och så blev man helt röd i ansiktet och fnissade som fan. Och sen så var det så att man kastade iväg den. Man dropped it like it's hot till personen bredvid. Och så vet jag att vi fick lära oss att om vi lägger den här i trosan när vi blöder så kommer ingen behöva veta att vi har mens.
Åh, oh, för så, det är det viktigaste.
Exakt, inte så här att om ni lägger den här i trosan så slipper ni typ så här, tvätta era jeans varje dag. Mm. Om ni lägger den här i trosan så slipper ni blöda ner hela en madrass när ni sover. Utan lägger ni den här i trosan så här, då kan ni vara lugna. Då kommer ingen behöva veta att ni har mens.
Mm. Men gud, har vi pratat om, har du berättat för mig hur du kom på att du skulle prata om mens? Det hände och av reaktionen för att den var så stor var det därför du bestämde dig för att nu jävla ska köra på det här.
Exakt.
Tänker jag rätt då? Ja,
ja, mer eller mindre. Alltså det handlade ju om att jag reflekterade ju överhuvudtaget inte ens. Alltså nu, internationella menshygiensdagen, vi kan ju återkomma till hur det ser ut i typ Bangladesh där kvinnor använder smutsiga tygstycken för att fånga upp sitt mensblod för att de har liksom inte tillgång till toaletter på sin arbetsplats eller i sin skola och så får de massa infektioner och att det kan vara livshotande i många fall. Mm. Det är liksom, det är också en, eller kanske den främsta anledningen varför vi har den här dagen. Men det här tabut finns ju i Sverige också, vilket jag aldrig hade reflekterat över förrän jag nådde en viss YouTube-ålder. Mm. När jag började få mens när jag var typ 13, då var det bara så självklart att man gömmer bindan när man går till toan.
Mm.
Man kanske låter sina bästa kompisar veta att man har mens, men då är det alltid lite den här, jag kanske kommer vara sur idag för att jag har mens. Vilket jag insåg efteråt var så jävla skev, att man bara utgick ifrån att alla som har mens är lite småsura. Att det var som att man förekom frågan, har du mens eller? Att man lät sina bästisar veta det på något sätt. Och det var ingen som någonsin så här sa till mig att göm bindan, håll det hemligt, låt inte någon annan veta. Det var ingen som sa till mig, det här är lite pinsamt och skämmigt. Så skäms för det.
Mm.
Det finns liksom ingen så här statistik. Man kan se tillbaka att 2010 så var det 85% som skämdes för sin mens, men 2011 då var det bara 79% som skämdes för sin mens. Det finns inget sånt. Men ändå var det en så stark övertygelse hos mig att det här tycker jag är pinsamt.
Mm.
Det här får ingen lov att veta och det här ska jag hålla för mig själv.
Mm.
Och det jag har kommit på i efterhand är att vi är så jävla många som bär på den här individuella personliga erfarenheten och upplevelsen. Och det kom jag väl på när jag började prata om mens på YouTube. När jag, efter min första video som jag la ut, där jag pratade om mensvärk. När jag fick så himla mycket kommentarer från folk som sa att så här, men Klara, ingen vill veta att du har mens. Och då blev jag, eftersom jag är en liten provokatör, så blev jag lite så här, jaha, det här ska jag ju fortsätta prata om. Och så gjorde jag en till video som handlade om mens på något sätt, om att mensskydd borde vara gratis, tror jag den handlade om. Mm. Och då fick jag ännu mer reaktioner och fortfarande många som sa att så här, måste du prata om det, fan vad äcklig du är. Men lika många, om inte fler, som sa, shit vad skönt det är att du kan prata om mens på ett så obrytt sätt. Och här någonstans började jag få mejl från folk, från liksom 10-åringar som skrev att jag har fått mens, är det något fel på mig? Eller typ 17-åringar som skrev, jag har inte fått mens, är det något fel på mig? Och jag var bara så här, jag har ingen aning. Jag kan inte svara på de här frågorna. Jag vet ju fan inte ens vad min egen livmoder håller på med. Men av någon anledning så tyckte de här människorna, de här typ tonåringarna och barnen, att det var rimligare att höra av sig till mig än att prata med en skolsyster, en mamma, en lärare, en kompis, någonting sånt. Och här började jag väl fatta att så här, wow, någonting är lite fucked up. Och ju mer jag pratade om mens, desto mer lärde jag mig om mens. För att i början handlade det ju bara om visningar. Att jag bara, wow, det här får jag reaktioner på. Det här engagerar folk. Folk börjar ställa frågor till mig. Då kan jag ju, det är ju jättebra material. Då kan jag ta upp den här frågan i nästa video. Mm. Och då handlade det bara om content för min del. Att jag fick ju skitbra material till min YouTube-kanal. Mm. Men sen började jag engagera mig liksom feministiskt i det här. Att jag fattade att så här, gud, i Sverige, där vi tror att vi är så jävla avslappnade, så har vi ett sjukt stelt förhållande till mens.
Otroligt.
Och det här var alltså innan 2015 då, innan liksom Mens the Musical och menskonst och utställningar och så vidare. Liv Strömqvist pratade mycket om mens. Mm. Och hade gjort det i många år, men hon var så ensam i det på något sätt att inte... Alltså det inspirerade ju folk, men det var inte det här stora genomslaget som kom 2015 när typ jag släppte min bok. Hon hade något sommarprat året innan, tror jag. Massa andra började prata om det, sattes upp föreställningar och utställningar och skrevs debattartiklar och allting. Så att någonting hände ju 2015, och sen dess har jag sett en förändring, men det var ju insikten om att det behövs en förändring som gjorde att jag började prata om det.
Finns det någonting som du vill se i Sverige en dag som denna? Vill du se #aktivist? Vill du se...
Nej, men jag tycker att den förändring som har skett har varit helt fantastisk. För det kommer ju fram liksom barn till mig som känner igen mig, som vet vem jag är och som vill typ berätta om vilka givande mensdiskussioner de har haft i skolan. Om att så här, jag fattar inte vad du snackar om när du säger att du skäms för din mens, för det har jag aldrig gjort. Jag har haft mens i 2 år. Man bara, fan vad skönt. Fan vad underbart.
It's your legacy.
Och att det var någon gång, det här kan, säg till om jag har berättat det här redan, men det var någon gång som en mamma kom fram till mig, det var på bokmässan i höstas, och berättade om hennes dotter som gick i typ 6:an, som hade haft ett Lucia-tåg, och då mitt under Lucia-tåget så hade Lucian fått mens. Och att alla föräldrar i publiken hade bara fått panik, så här, tyst panik, när de såg att det började så här, blöda igenom, alltså rinna igenom blod på hennes vita Lucia Linne. Och då hade en av lärarna och 2 av eleverna, eller någonting sånt, de hade varit en grupp som typ bara, vi tar en paus, tog ut Lucian, och sen så gick det väl 10 minuter, sen kom hon tillbaka i typ ett nytt linne eller något sånt. Och efteråt så hade mamman tagit sin dotter åt sidan och bara, nej men gud, hur mådde hon? Och hon bara, nej men hon mådde bra. Och hon bara, okej, blev hon, vad sa killarna i klassen? Och hon bara, ja, hur mår du? Och hon bara, okej, var det ingen som retade henne? Och hon bara, nej men vad snackar du om, mamma? Och hon bara så här, mamma var helt oförstående och bara, men vad, hur kan ni vara så avslappnade kring det här?
Ja.
Och hennes dotter hade bara så här, men mamma, hallå, Clara Henry. Och då hade kom fram till mig bara för att berätta. Nej, det här. Men, och jag bara, fy fan vad fint.
Hur
fy fan
fin
vad
som
häftigt
helst.
Det är.
Ja, men där tror jag du har gjort ett jävla intryck. Jag har, du tycker inte man ska exkludera mig och folk med snöp.
Nej.
Men finns det någonting som du tycker att man inte borde säga, eller någonting som man inte borde fråga, förutom har du mens eller? Den har jag inte ställt så många gånger i mitt liv.
Nej. Rent generellt hyfs, kanske att bara inte anta att allas mensar ser likadan ut. Utgå inte från att alla kan använda alla mensskydd. Försök inte propsa på någon en menskopp. Det har vi pratat om förut. Min frustration när folk försöker typ förklara för mig varför jag borde använda menskopp efter att jag har sagt att jag kan rent fysiskt inte använda menskopp. Då ska det... Vi fick ju ett mejl. Vi pratade om det sist. När vi också pratade om så här oönskade, oombedda råd. Och jag pratade om att så här, jag kan inte, jag har testat så många gånger. Det blödde bara igenom. Jag har testat alla storlekar av menskopp. Jag har inte en kropp som kan ha menskopp, har jag kommit fram till efter alla dessa år. Och vi får ett mejl från någon som bara, har du, nu vill inte jag ge dig ett oombett råd, men menskopp är det bästa som finns. Det är miljövänligt och det håller länge och det är billigt. Och har du testat att sätta den så här? Du borde försöka det.
Alltså.
Och vi bara, ah!
Alltså det var bara drottningen av alla oombedda råd. Det var något utöver det vanliga faktiskt.
Jag fattar att man bara vill väl, men det här med, jag kan bli så frustrerad över menskopp. Och också den här bilden av att en menskopp till alla som kanske inte har tillgång till mensskydd i världen kommer lösa situationen.
Ja.
Och den idén måste vi också komma ifrån, tycker jag. Att vi måste, det jag tycker att vi måste göra i världen, för det finns 2 problem. Problem nummer 1 är att det inte finns tillgång till rent vatten, toaletter och mensskydd.
Yes.
Det är liksom det första problemet. Det är så många flickor som hoppar av skolan för att de inte kan gå till skolan för att de blöder. För att det inte finns toaletter. Det är för det första ohygieniskt, att man kan inte tvätta sina händer.
Nej.
Man är smutsig om händerna och ska hålla på i sitt underliv. Men också att du kan inte låsa en dörr om dig. det är ett jättestort problem med flickor som blir utsatta för övergrepp bara när de behöver byta ett mensskydd. Och vi vet hur viktigt det är med utbildning. Vi vet att i länder där flickor utbildar sig, det är länder där jämställdheten är bättre. Det är ett jättestort problem. Det andra problemet är ett övergripande tabu. Ett jättestort socialt stigma som innebär att i många länder och kulturer så ser man mensen som väldigt smutsig. Man ser kvinnor som menstruerar som väldigt smutsiga, som inte har rätt att befinna sig i skolor eller på sitt arbete eller i religiösa sammanhang. Och det här tabut hänger ju ihop med att många flickor hoppar av skolan. För att det är inte nog med att de inte kan byta mensskydd, dessutom så är det för skämmigt helt enkelt att dyka upp när man har mens. Den här sociala aspekten gör ju också att i till exempel Nepal så finns det en tradition som gör att kvinnor liksom förvisas från sina hem. De måste gå ganska långt för att komma till små hyddor där de då ska vänta ut mensen.
Så där ska, dit går man innan man har fått för att vänta på att få?
Nej. Jag vet inte exakt när man går dit.
Nej.
Men du är där under din mensvecka. Liksom. Så länge du blöder är du där, mer eller mindre. Och där blir ju folk utsatta för övergrepp. Där kan man frysa ihjäl, du kan svälta ihjäl, du kan bli attackerad av vilda rovdjur. Och där tänker jag, det är så lätt att bara, för det är också förbjudet i Nepal, men de kan ju inte reglera det, för att det är en sån ingrodd tradition. Och det är också, det är inte bara samhällena liksom, att säga att det är mannen i familjen som bestämmer det, för att de har en skev syn och det är inte de själva som måste sitta där, utan det är ju kvinnorna själva. Det finns en idé om att det är farligt med mensblod, att man förgiftar maten, att man förruttnar skörden, att djur kan dö. Och säg då att du avstår en månad och då blir grannens liksom boskap sjukt. Den skammen och den oron och den känslan av att gud, det här är mitt fel. Det är en sån övertygelse. Och det är inte bara att stanna hemma, utan de gör det här ändå. De fortsätter med den här traditionen trots att det är olagligt. Och det är för att tabut och stigmat är så oändligt stort. Och det kan inte en mänskopp lösa.
Okej. Från mens till Harry Potter.
Harry bloody Potter.
Harry body.
Harry Come body. On, Harry body.
Jag tycker att det är dags för Harry Potter avsnittet 2.0.
Fan vad gött.
Ja, vi för fan.
Jag har längtat efter att prata om Harry Potter.
Åh, gud vad jag har längtat.
Ska vi först etablera Dobby suger? Men vad skrev du på din Instagram häromdagen när du skrev att Dobby inte suger?
Nej, men skrev jag inte att jag bara inte bryr mig om Dobby? Alltså att jag så här, han är ovärd min, jag vet inte,
jag
klart
inte.
Fan
det var,
att Dobby suger.
Det var nog ett antal veckor sedan, men jag minns att jag såg din story och så blev jag, det var nästan så att jag så här sprutade ut vattnet i munnen så här, för att du skrev någonting om att så här, nej, jag tycker väl om Dobby ändå. Och jag bara så här, men du har alltså först tagit liksom en stor skara människor som älskar Dobby, och sen så har du sparkat på dem tills de ligger ner, och sen så har du gått fram till dem och sagt, vill ni ha lite vatten?
Känns, ja men precis, det här är en riktig härskarteknik.
Det är jättemärkligt beteende.
Diktaturgrej liksom, jag är riktigt elak först och sen så här, nej, jag ändrade mig.
Ja, men...
Snart kommer jag svänga om som jävla vindflöjel igen. Nej, jag tycker Dobby är svinjobbig, men jag tycker Winky är ännu värre. Fy fan,
Winky?
Jag håller på att lyssna om böckerna nu.
Vänta, och det är, Winky, varför har jag missat? Ja, vad heter den på svenska?
Hon heter Winky på svenska, gör hon inte?
Gud, vänta, är det
Crouch?
Här...
husalf i fjärde boken som håller Crouch
i Fisa,
plats.
I Fisa med i fjärde boken.
Ja, det är fjärde boken.
Föreningen för ideellt stöd åt alfer.
Exakt.
Okej.
Och då
det,
är
just
det alltså...
den delen har de ju inte ens tagit med i filmerna.
Nej.
Nej.
Gud, Barty Crouch, om du minns den karaktären. Ja. Hans husalf som de tror i boken har frambesvärjt The Dark Mark heter det på engelska, jag vet inte vad det heter på svenska.
Ja, just
så
det.
Den husalfen, och hon kommer ju också till Hogwarts sen och jobbar där och är jättemissnöjd med det. Till skillnad från Dobby som njuter och lever livets liv.
Och är de nere i köket där?
Ja, exakt. Och hon är svinjobbig, det är hon verkligen.
Gud vad sjukt att jag inte ens minns det. Det här är ju någonting jag tänker på. När jag tänker att jag ska läsa om böckerna tänker jag att så här, just Fisa-delen och just delen när de är nere och diskuterar Alfers rättigheter i köket. Den, så här, jag kommer kommer ju ihåg att jag har läst om det, men jag minns ju ingenting om det.
Jag tycker det känns så himla talande också för hur folk behandlar engagerade, framförallt kvinnor. Mm. För jag tänker att Hermione blir så otroligt engagerad i den här saken.
Ja.
Och alla andra runt omkring, och till och med kanske lite författaren själv, tycker att hon är lite fjompig.
Ja,
det är lite fjompig. Ta det lugnt.
Har du inga viktigare saker
nej, men
för
precis,
dig?
Det är liksom, du behöver inte hitta på någonting. Det är lite som du och mensen. Liksom. Du behöver inte hitta på ett problem. Det är
exakt.
Inte ett problem. Snälla, rara.
Det är
nu.
Lite som jag och mensen.
Ja, ja, men jag vet att det är kritik som du fick. Jag menar inte att, menar inte att jag tycker
det. Jag blev nästan
det.
Lite rörd av att du sa det så. Att jag är som Hermione.
Ja, men det är klart du är som Hermione. Du är den största Hermione jag vet. Oh my god. Jesus Kristus. Jag har funderat på hur de beskriver sexualitet i Harry Potter.
Oj, hur gör de det?
Absolut inte överhuvudtaget. Det är lite det här pojkarna drar tjejerna i håret. Mm. Den grejen att... De vet inte hur de ska visa, och när det är julbalen så blir det också sådär att snubbarna bara jag kan inte dansa. Och
alla tjejer älskar att dansa.
Ja, och de fnittrar så otroligt mycket, så fort de når tonåren i de här böckerna då börjar fnittret komma. Ja. Och grejen är den att alla tonåringar generellt är ganska fnittriga. Mm. Det är inte bara tjejer som är fnittriga. Mm. Snubbar är också fnittriga. Det är bara att de låter mycket bröligare. Mm. Men de fnittrar för i helvete de också.
Ja.
Det är bara att det låter mer så. Alltså så.
Ja.
Medan tjejer, I don't know.
Men det är någonting skevt bara generellt i samhället. Sidospår visserligen, det är ju inte bara i Harry Potter, men att man tycker att kvinnors röster är så ljusa och fjantiga liksom, medan mäns röster är neutrum. Att så här,
exakt.
Så här, nu kommer jag inte nämna några namn, men typ alla dessa jävla Instagram-komiker som tar på sig en peruk och pratar med den här rösten, åh gud, jag har gått upp i vit! Typ, när de ska vara tjejer.
Jag behöver choklad!
Men, exakt, men när de ska vara killar, då är de bara sig själva.
Sig själva.
Och samma så här, tjejer.
Det är grundläget
tjejer som gör exakt samma sak. Man sätter upp håret i två tofsar och pratar lite så här. Medan killar, alltså, som tjej sänker man ju rösten lite, men då låter man ju lite mer så här. När får kvinnliga röster lov att bara vara
exakt.
En röst?
Sen så finns det ju också, alltså, jag tänker man får ju skit hur man än gör också, för om en kvinna har för ljus röst och så här, men lilla gumman. Och om hon däremot har mörk röst, då blir det ju också väldigt märkligt, för då tänker man antingen, försöker du anstränga dig för att vara lik en man nu, va? Så är det nu, tror du att du ska bli framgångsrik?
Eller så är man lite boss, alltså man får generellt ganska dålig bild av människan, att så här, varför hon så jävla mörk röst för, så jag tror att hon är någonting.
Ja, bara att vara bossig, för att ta det här tillbaka till Hermione. Det är väl liksom ett av hennes främsta drag, och hon får jättemycket skit för det, även av Harry och Ron. Mm. Ron, förresten, som inte förtjänar Hermione.
Nej.
Alltså, hon förtjänar bättre. Till och med J.K. Rowling tycker det. Till och med hon har ändrat sig. Hon bara, nej, alltså det där var bara jag som försökte uppfylla någonting.
Ja.
En önskan om att det skulle bli så, men det var ju inte bra. Och jag håller med. Och en sak som jag också har tänkt på, för jag har börjat läsa om böckerna via ljudbok nu.
Mm.
Jag gör det här ganska många gånger om året. Jag kanske lyssnar igenom hela Harry Potter-serien en eller två gånger om året. Alternativt en gång eller två gånger varannat år. Alltså det är ändå ganska ofta. Jag tror jag lyssnar på dem mycket oftare än andra människor, men jag kommer inte ihåg några jävla detaljer. Men en sak som jag funderar på är, hur hade det här varit i nutid?
Mm.
Harry Potter utspelar sig på 90-talet framförallt.
Mm.
Och en del av kritiken har varit hur Harry Potter missar att beskriva ganska stor del av befolkningen. Det är inte så många karaktärer med olika hudfärger. Det är inte så många karaktärer med olika sexuella läggningar eller identiteter.
Mm.
Och det finns vissa karaktärer som jag undrar lite grann. Hade de varit där idag?
Mm.
Har du någon karaktär som du skulle vilja stryka? Förutom
som
Dobby.
Som skulle stryka?
Ja, som du bara, jag tror inte att det här skulle inte vara en grej då.
Oj, jag hade velat stryka... vet du vem jag hade velat stryka?
Nej.
Missnöjda Myrtle.
Ja.
Vad heter hon på engelska?
Moaning Myrtle.
Moaning. Ja, hon känns ju som nidbilden av en fnittrig tjej. Och att hon är lite tänd på Harry också tycker jag är lite så här.
Men hon är ju vidrig i filmen också.
ja,
vidrig,
ja,
när hon sitter och spanar på honom i badet. Alltså,
och jag tycker det är
snälla,
så
han är för fan 14. Han,
ja, och hur gammal är hon?
Ja,
även om hon
300.
Dog när hon var 12 så är det ju fortfarande det, den åldern hon är, kroppsligt är.
Men hon kanske är fast i sin så här sexuella blomstring. Oh, där hon bara, Harry.
Jag kan ju gilla att hon är lite sexuell.
Ja, sexuell är ju inte problemet. Det är bara att hon är så jävla jobbig.
Nej, men att det artas är så jävla äckligt. Att hon är så fnissig och hon är så fjompig. Och hon ska så här vid Harry. Jag tycker, henne tycker jag inte om.
Nej. Nej, jag är ju osäker på om Dudley hade åtminstone sett likadan ut som han beskrivs i boken. Han beskrivs väldigt elakt i boken. Ja. Hans vikt beskrivs
upprepade gånger
som någonting väldigt humoristiskt. Ja. Och det tänker jag att det är lite förlegat.
Oh, ja.
Jag tänker att jag hade gärna sett Dudley som brud.
Hur hade det sett ut, tänker du då?
Jag tror att det hade sett ut på precis samma sätt, nämligen. Uh-huh. Jag tror att det skulle kunna vara en jävligt elak kvinnlig karaktär. För att det finns elaka kvinnliga karaktärer, men då är de också så här Umbridge. Mm. Den som är full on batshit crazy, som jag älskar, är Bellatrix Lestrange. Mm. Alltså hon är min favorit, för hon är bara så fullkomligt från vettet. Jag skulle vilja ha en sån kvinnlig karaktär som är ganska ond, men också så här flyger under radarn på något sätt. Som
Dudley. Alltså, jag tycker Petunia är ond, men flyger under radarn i böckerna.
Ja, det är
i
sant.
Filmerna får hon ju otroligt lite plats. Hon är ju en fantastisk karaktär. Hur hon beskrivs när hon spionerar på grannarna och hur hon älskar skvaller, att det är hennes främsta hobby i livet, att skvallra om grannarna och att snacka skit om sin vidriga syster som dessutom är död. Alltså, är inte det fruktansvärt?
Jo, jag älskar det.
Alltså,
det
Petunia, jag tycker ju om henne lite. Okay.
Jag älskar Petunia, men jag älskar alla, så har det alltid varit i alla såpor och allting, så har jag alltid dragits till de elaka kvinnliga karaktärerna. Jag tycker att det är så fantastiskt och befriande, och särskilt när de har en annan drivkraft än att de är elaka för att få en man.
Exakt.
För det är ju också så här, det känns som att där kan det vara lite grann, eleverna själva kan ju vara, tjejerna i elevhemmen kan ju vara lite så att de är lite catty mot varandra om de vill ha en snubbe. Ja. De blir jävligt elaka när Rita Skeeter skriver massa skit i den här tidningen. By the way, att tidningen i den här världen rapporterar så mycket om vad som händer på en skola,
ja, det är
ganska orimligt. Jag skulle väldigt gärna vilja se Hänt Extra skriva om vad som händer på Södra Latin.
Men hallå, kom ihåg,
idag har Robin gjort det här.
Kom ihåg, det här är Storbritanniens enda skola för magi. Vilket också så här, inte, de är otroligt få trollkarlar i Storbritannien. Alla familjer måste ju känna varann i så fall. Ja, om alla tar tåget till Skottland.
De liksom är ju inbred som in i helvete. Vad heter det? Inavlat.
Och här kommer liksom familjen Malfoy och bara, det ska vara ren, vad heter det? Blod.
Ren blod.
Ja, exakt. De bara, vi vill ha inavel.
Det går dock igång på de jävlarna. Jo, de är jätteinavlade. Och det var därför, och jag tror att de till och med nämner det någon gång i boken, att, så här, att det var för mycket, och det var också därför som det fanns en praktisk aspekt i att gifta sig med mugglare. Ja. Att vi kan inte liksom, vi kan inte knulla med varandra hur länge som helst, för att våra barn kommer gå sönder. Armarna kommer ramla av.
Men de är trollkarlar, kan vi inte bara lösa det?
Men där, det tycker jag är faktiskt ganska intressant, apropå att de är trollkarlar. Den logiken försöker jag lösa ibland, vad de kan och inte kan göra. Ja. För ibland kan de lösa vad fan som helst, men inte fan kan de trolla fram mat.
Nej, men det förklarar de väl också.
Ja, men det är någonting med, alltså, om det inte de finns
kan,
så...
Exakt, de kan akio mat, men då måste de veta vart de ska hämta den ifrån. Bara skapa mat.
Men de kan ju frammana eld. Ja, men... Något slags version av eld som kan värma dem.
Ja.
Varför kan de inte då frammana mat som på något sätt kan mätta dem?
Som i Vintergatan. De trycker in knappar på en mikro och så bara,
exakt,
finns det en grillad kyckling där inne.
Och gud, vad gott. Oh! Förlåt, får jag bara ta en sekund? Jag är så hungrig.
No. know.
Alltså Erik, om jag hade en husalf här skulle jag sparka skiten ur mig. Skoja. Nej, men hen kanske skulle få hämta en grillad kyckling åt mig, 'cause I really want that.
Ja, apropå vad de kan och inte kan. Mm-hmm. Jag tycker ju det, jag kan ju störa mig något så otroligt mycket på Mr. Weasley. Arthur Weasley, för att han är
Nej.
Hear me out. Okay. Han är alltså, han jobbar alltså på avdelningen för, jag vet inte vad den heter, mugglar. Alltså han jobbar med typ konfiskerade, vad är det han jobbar
artiklar,
med?
Artiklar, han jobbar på avdelningen för någonting.
Det har ju med mugglar att göra. Han är så oerhört fascinerad
han har,
av mugglar.
Han har ju tillgång till konfiskerade, förtrollade mugglarsaker
det,
i alla fall.
Det är just det. Och grejen är, som liksom utbildad yrkesman på en sån här arbetsplats, då borde du ju rimligtvis ha extremt bra koll på mugglarvärlden. Mm-hmm. Men ändå kan han inte gå igenom en tunnelbanespärr. Han förstår inte hur det funkar.
Nej.
Han står i en rulltrappa och håller i sig och bara, nej men Harry, vad de hittar på, de här mugglarna. Och där tänker jag, finns inte rulltrappor i trollkarlsvärlden?
Jo, på ministeriet finns ju massa sådana grejer. Det finns ju massa sådana saker där de åker upp och ner och dörrar som öppnas och stängs av sig själva.
Exakt.
Då borde det inte vara så jävla orimligt. Och jag tänker att Hermione läser ju faktiskt en kurs i det här. Mm. Så att hon lär sig det, trots att hon inte ens behöver det. Nej, så lär hon sig alla de här sakerna.
Det är för att hon är ett jävla geni.
Ja, jo, absolut. Och för att hon är, alltså, hon är uppvuxen som mugglare. Så att det är väl ganska självklart att hon vet hur en rulltrappa fungerar. Om man inte är uppvuxen långt ut på landet. Mm. Som en annan! Som men fortfarande sen, inte vet, vad är det här?
Men i någon bok någonstans så förundras ju Arthur Weasley över ett paraply. Han bara såhär, åh vad de hittar på.
Men det har ju fan Hagrid!
Ja!
Ja!
Ja! Plus att vid ett tillfälle så kommer även Malfoy ut på Quidditch-planen med ett paraply. När de går och bara boo, så här, de typ
när de låtsas vara
Harry och låtsas vara dementorer. Exakt. Så går han där med ett paraply och man bara, det, paraplyn finns ju uppenbarligen i trollkarlsvärlden, vilket inte heller makes sense, för att det gör en jävla besvärjelse som får vattnet att skingra på sig. Mm-hmm.
Exakt. Ja men precis, verkligen. Ja, så att det är inte så jävla orimligt, men Mr. Weasley är orimlig. Jag förstår inte. Samtidigt så kan vi ju också bekräfta att det är ju väldigt många människor på det där ministeriet som har fått sina poster utan rimlig utbildning eller uppenbar kompetens. Nej. Vilket får mig osökt att tänka på vår egen riksdag, där det sitter ganska många människor som kanske inte riktigt har kompetensen för att sitta där. På samma sätt fungerar det på ministeriet och också på den här förbannade skolan.
Ja.
Där de släpper in Quirrell.
Ja, hur, och varför måste han stamma? Han stammar ju inte ens trovärdigt.
Nej, det gör han inte, men jag tycker ju om stamning.
Så ja,
det
gör inte att jag tycker om Quirrell. I boken inga problem, men i filmen, det är någonting med den stamningen som Harry Potter.
Jag undrar hur många gånger de säger Harry Potter i de där förbannade filmerna. Det måste finnas någonstans på Google att man kan hitta det där.
Och så för varje gång de säger det så går filmen dubbelt så snabbt. Så i början går den i normal takt och sen så i slutet går det så här, och så är hela så här, 7 filmer är bara 10 minuter långa för att alla säger det hela tiden.
Hela jävla tiden. Jag skulle vilja se mer av, nu flippar jag frågan, jag skulle vilja se mer av, förutom de kvinnliga karaktärerna, skulle jag vilja se mer av Grindelwald i, inte, alltså jag menar, nu kommer de här filmerna som jag tycker är jätteproblematiska, Kampen om fantastiska bästa, vad fan heter de?
Fantastiska Beasts
and Where to Find Them. Ja, exakt. Jag blandar friskt mellan engelska och svenska när jag pratar om Harry Potter, för att jag har nästan bara upplevt böckerna på engelska. Det är därför jag inte vet vad saker heter på svenska.
Men det är bra, för att jag har nästan bara läst dem på svenska.
Men det är jättebra.
Gud, jag har bara läst 5 på engelska.
Ja, okej. Det är bra. Men jag skulle vilja se mer av Grindelwald och veta mer om deras relation. Jag var tvungen att så här fräscha upp mitt minne lite grann, för att jag tänkte att men någonstans förra avsnittet pratade vi om bifobi, och vi pratar ju ganska mycket om fobi som gäller sexualitet. Så att jag googlade på det här
fan är ju för fiction, Dumbledore Grindelwald
sitting in a tree. Nej, men jag googlade bara på Harry Potter bisexual.
Oj, vad fick du upp då?
Ett första aprilskämt.
Aha, åh nej.
Det var
åh, nej.
Det enda jag fick upp.
Vänta, att Harry Potter skulle vara bisexuell eller typ av bisexualitet generellt i Harry Potter?
Nej, det var att Harry Potter och Ron, att J.K. Rowling hade bekräftat att hon skulle skriva en spin-off-bok och i den skulle det skulle bland annat då bestå av att Harry och Ron hade haft en intensiv sexuell relation. Eller intensiv sexuell relation kanske var mellan Grindelwald och Dumbledore. Hon kanske inte skulle säga så om barn. Men i alla fall att de hade
det finns ju helt störda sexhistorier om Harry och Draco.
Draco, ja.
Alltså de borde ju ha pippat, om man säger så. Det är ju helt stört att Harry är 17 i den sista och han har liksom aldrig ens närmat sig några som helst erotiska känslor överhuvudtaget någonsin som beskrivs i böckerna.
Har du haft någon crush på någon i böckerna?
Alla. På riktigt, jag tror jag hoppat.
Inte Ron.
Nej, inte Ron. Jo, säkert Ron.
Ron skulle kunna vara väldigt min typ. Ja. Han är ju väldigt min typ, rent så här, men han är lite töntig och lite så här, men väldigt snäll och rödhårig.
Ja, jag tror att det är just hårfärgen. Men Fred och George har jag haft en crush på, Harry har jag givetvis haft en crush på, Hermione har jag haft en crush på, Luna har jag haft en crush på. Alla utom Ginny, jag hatar ju Ginny.
Ja, inte i böckerna gillar Ginny, men jag tycker att filmerna tar det ifrån henne så mycket. Jag tycker hon är så fruktansvärt jobbig där.
Jag tycker hon är lame överallt.
Hon är lame!
Förutom när hon skämtar om tatueringar.
Ja, när hon säger någonstans. En pigg, någonting om så här, man har en tweety på.
Nej, men handlar om att Rita Skeeter har skrivit någonting och då har hon sagt att så här, Harry har en hippogriff tatuerad över bröstet. Det är så jävla roligt. Och sen säger Ron, vad sa du om mig? Och hon säger, jag sa att jag hade en pygmépuff tatuerad, men jag sa inte var.
Det är faktiskt
det är så jävla det är sassy.
Väldigt sassy, väldigt burn.
Pygmépuff är för övrigt det bästa ordet i alla de böckerna.
Ja, det är ett väldigt bra ord. Jag är ju så basic så att jag har ju crushat på dels på Wood.
Ja, men gud, jag med. Men ja. Namnet antyder ju att du ska crusha på det där.
Varför då?
Wood.
Alltså som i stånd.
Ja.
Jaha, varför skulle jag specifikt crusha
nej,
på det?
Nej, alltså du som i gemene man.
Jaha, okej. Okay.
Alltså,
jag bara, vänta nu.
Nej.
Ah, det är typiskt dig. Jag
typiskt
bara,
du gillar pervo.
Okej, okay, nu har vi målat in mig ett litet hörn här också. Ska jag dementera dessa uppgifter eller ska jag bekräfta? Vi går vidare i raskt tempo. Cedric Diggory också har jag crushat på. Och det är också så jävla basic.
Ja.
Måste man crusha på honom? Men can I just say... Ja. Pattinson, som spelar honom i filmerna.
Ja, fy fan.
Alltså,
nej, vi tycker inte om det, va?
Va? Jo!
Va? Tycker du om det?
Ja!
Nej.
Oh ja. I de filmerna,
ja.
Märk väl. Twilight har jag sett en och en halv ungefär, tror jag.
Mm.
Däremot så har jag sjungit en av låtarna från Twilight på ett bröllop.
Grattis.
Tack för att du bekräftar mig och mitt livs största gärning.
Jag tror att Cedric Diggory i böckerna uppfattade jag som en väldigt lågmäld person.
Mm-hmm.
Vilket jag fick nog aldrig riktigt en känsla för honom. Jag tror att han beskrivs hyfsat lågmält just för att han ska dö.
Ja.
Att man inte ska få jättemycket känslor för honom. Och för att det är inte hans död som är den stora sorgen, utan det är att Voldemort är tillbaka som ska vara den stora oh my god. Och sen då när filmerna kom och man ser att det är Pattinson som spelar,
ja.
Och man bara så här, du är liksom blek och du tror att du har ett charmigt leende, men det ser bara sliskigt ut, och då känner jag att jag vill bara så här.
Och jag faller som en fura.
Ja, uppenbarligen.
Jag är en basic bitch, det är bara att erkänna. Vilken tycker du var den sorgligaste döden?
Fred Weasley.
Ja. Ah.
Det kommer för alltid vara min sorg. Alltså, jag bara så här, Lupin och Tonks som dessutom har fått ett barn. Ja, lite sorgligt. Visst, lite
om man anstränger sig, ja, kanske
lite sorgligt.
Om man tänker
efter lite så är det såklart lite sorgligt.
I teorin är det sorgligt.
Jag kan inte fatta att Fred Weasley dog.
Nej, det är med stor sorg som jag säger att Fred Weasley är död.
Ja.
På riktigt.
Ja.
Det är fruktansvärt. Jag är nöjd med att Dobby dog. Jag är nöjd med att... jag tyckte det var tråkigt att Sirius dog. Det kändes, alltså så här, det var ju... bra för historien, men det tyckte jag var lite tråkigt.
Ja, det var fan sorgligt. När han äntligen hade hittat en fadersfigur.
Inte det liksom. Så sorgligt.
Och då, han hade precis, det var som att han precis fick tag om honom och då bara ryckte han bort.
Ja, slipping through my fingers som ABBA skulle ha sagt. Och då, nu har jag lyssnat färdigt precis på den fjärde boken och där hade jag glömt bort vilket fruktansvärt sorgligt ögonblick som är med också. Det är när HP står och battlar med Voldemort. Mm. Och ut ur staven kommer hans föräldrar. Mm. Och de säger, du klarar det här. Mm. Och det tog så hårt. Jag lyssnade på det här igår kväll, tror jag. Mm. Och jag var helt, alltså jag var så illa berörd. Jag var liksom så här, jag var helt skakad. Sofie kom hem till mig precis liksom när jag tog ur hörluren efter det här. Och jag var så här, hon fick typ leda mig.
Nej.
Det var så sorgligt.
Ja, det är väldigt sorgligt. Också i sista när han har hittat The Resurrection Stone och liksom alla kommer ut och ställer sig runt honom och när de säger att så här,
nej men då är det
alltså, vad är det de säger? Är ni med mig Bob? Always.
Har du något svagt ögonblick?
Nej, men jag har ett väldigt härligt moment faktiskt.
Har du det?
Ja, det här har jag redan berättat för dig. För att det var bara så jävla skönt. Det här med solglasögon tycker jag är väldigt svårt. Jag tycker det är svårt att hitta solglasögon.
Oh, det här börjar så bra också.
Men jag gillar liksom inte, jag har så mycket plastiga solglasögon. Jag har köpt 100% av alla mina solglasögon på Monki. För att man har gått in och bara, ni har bra passform.
Exakt.
Och de kostar 95 spänn. Perfekt. Jag tänker liksom inte... Nej, så går man in och köper ett par och så håller de liksom i... De håller i en sommar och sen så nästa sommar så tar man fram dem och så märker man att så här, ja, de sitter lite snett och så här, det finns ingen så här stadga i dem. Grejerna man sätter på öronen liksom, de här som man viker upp och ner.
Och så ser man helt plötsligt ut som en Picasso.
Ja, exakt, och de bara floppar omkring liksom. Yes. De stannar inte ens ner när man har vikt ner dem.
Nej.
Så då har jag börjat tänka så här, fan, ska jag gå och köpa mig liksom ett par dyra, alltså ett par så här kvalitets typ märkessolglasögon för att få lite, jag vill bara ha lite tyngd i dem. Jag vill ha liksom ett bastant fodral. Jag vill att de ska sitta kvar där jag sätter dem. Mm. Så var jag kollade på NK, på Lens och allt det, alltså det kostar ju så här 3000 kronor. Och upp, ska jag tillägga. För vissa solglasögon. Och också så här, fan vissa, man ser så jävla töntig ut i solglasögon väldigt ofta.
Jag kan inte ha solglasögon. Jag är skitful i solglasögon.
Jag känner mig som fjant. Så det har varit ett stort dilemma där. För jag älskar ju att bära solglasögon. Jag älskar att skydda mina ögon från solen.
Men
det som hände då var ju när jag och Melanie gick in på Lens för någon vecka sedan då. Jag skulle köpa solskyddsfaktor och jag skulle kolla om de hade någon bikini kanske. Och det första vi ser när vi har kommit in 20 meter fram är tre stycken sådana minipelare med mängder av solglasögon. Och den som är närmast oss, den som är pekad liksom mot oss, den lilla, de är formade som trianglar och den väggen av triangeln som är pekad mot oss har ändå, alla ser snygga ut. Så Melanie säger, kolla vilka snygga solglasögon. Och jag bara, ja. Går raka vägen fram, plockar ett av paren, sätter dem på mig och tänker, honom ska vi ha. Mm. För de här
solglasögonen jag vill ha.
Exakt. De här solglasögonen, jag har för det första aldrig provat ett par solglasögon som sitter så perfekt på min skalle, för jag har en ganska liten skalle.
Det har jag också.
Ja,
alla mina kepsar är alltså de är så,
det är ett
de
är problem.
Så, det är som en korsett som jag har dragit åt alla mina kepsar.
Och jag hatar ju såna små solglasögon som har varit trendigt väldigt länge nu. Alltså de här konstiga avlånga liksom.
Som bara är streck liksom.
Ja, men de här Matrix-solglasögonen, alltså de är så fula. Så jag kan ju inte ha såna små, för jag hatar dem personligen. Men jag kan ju inte heller ha stora, för då är alternativet är så här stora cat eye, men då försvinner mitt huvud. Det är som att mitt huvud går iväg och tältar lite. Det är den känslan. Så att jag hittar liksom aldrig. Men de här är perfekta. De är lite rundade, vilket jag gillar. Men de är också ganska små. Alltså själva glasen som man ser genom fönstren är ganska små. Och det ser väldigt bra ut på min skalle.
Ja.
Det ser liksom proportionerligt ut.
Yes.
Och sen så är bågarna lite så här orange-transparenta. Men sen är liksom det skuggade är lite åt det gröna hållet. Fast bara lite grann. Och som grädde på moset, det är polariserat glas. Det har jag aldrig haft förut. Inga av mina monkeyglasögon har haft någon jävla polariserat glas.
Vad betyder det att det är polariserat då? För då tänker jag bara att det är en polariserande debatt.
Jaha, nej, jag vet inte exakt vad det betyder. Men det bryter ju ljuset på något sätt. Som gör att så här,
polarisen.
Nej. Men säg att du kör bil, vilket jag inte gör för att jag inte kör kort. Och så typ är det kanske vatten, kanske är det vatten på vägen och så studsar solljuset i vattnet och upp i ditt ansikte. Polariserat glas gör att den här effekten försvinner. Så att det är typ jättebra för ögonen och jättebra för ljuset. Jag vet inte, fan vad jag sitter och killisar. Men jag har tänkt länge att nästa gång jag köper solglasögon så ska det vara polariserat glas.
Ja.
Och det har jag nu. Och jag vill bara säga, jag är så jävla nöjd. Jag kommer sätta på mig dem nu. Jag är så jävla nöjd med mina solglasögon. De är helt jävla fantastiska. Och de sitter så bra på nosen. Och jag känner mig snygg i dem. Och det var de första. Jag provade inga andra solglasögon. Jag tog dem, provade dem, tänkte ja.
Men det där är allt du behöver prova. Alltså, du behöver verkligen inte. Ja, nej, du behöver inte prova några andra. För det är de bästa solglasögonen jag sett. Jag har... Alltså, när jag skulle ta studenten, när vi, ja, hela min klass skulle ta studenten, det var inte bara jag, då köpte Sofie ett par skor som var, alltså det var de finaste skorna vi hade sett någonsin. Så att vi, på hennes blogg skrev hon att jag bryr mig inte om jag kan amputera mina fötter, men jag vill ändå ha kvar skorna och bara låta dem stå där och liksom, för att de är så jävla fina, för att de var så perfekta i tiden. Och så känner jag med de där glasögonen. De är så bra.
De är jättebra.
Fantastiska.
Fan, vi kan ta en bild sen och så kan vi lägga ut så att man får se hur de ser ut. För att det är ganska
golden
svårt att
hour.
Ja, faktiskt.
Det fixar vi. Fan vad nice. Jag har också ett bra ögonblick.
Ja, vad härligt.
Som är ett helt pärlhalsband av många fina bra ögonblick. Men jag har jag är ju ett low-key musikalfan. Alltså så här, jag tycker om musikaler, men jag är inte så bevandrad. Jag har inte sett så mycket... Men de jag har sett och tycker om tycker jag väldigt mycket om. Det finns en musikal som heter Dear Evan Hansen.
Aha. Aldrig hört talas om.
Nej, men Klara, alltså det är något så fantastiskt så att det finns inga ord för hur bra den här
är.
Den här musikalen.
Är den ny?
Ja, den är ny. 2016 tror jag att den kom ut och blev en dunder succé.
Är det en film eller en uppsättning?
Nej, det är en Broadway musikal.
Okej.
Den har inte filmatiserats. Jag hoppas att den görs som film, men jag vet inte. Jag hoppas att de gör den väldigt, väldigt bra i sådana fall, för att det här är en sån otrolig historia. Det handlar alltså om en kille som har väldigt svår social fobi. Och bara där känner jag bara, check, det är jag. Och plotten går ut på att han lyckas snärja in sig i en lögn. Att han har varit nära vän med en kille som har tagit livet av sig. Och tack vare det här så vinner han popularitet. Och hela musikalen då handlar om det här. Han som gör huvudrollen heter Ben Platt. Det här är världens kanske gulligaste människa. Alltså du, så här, om du bara skulle googla Gustavs drömman, då kommer en bild upp på honom. Han är så gullig och så fantastiskt jävla duktig på att sjunga. Alltså han är så sjukt bra. Han gör den rollen så jävla bra.
Ben Platt.
Ben Platt. Klara går bort sin mobil och googlar. Jag är så kär i honom.
Han
är så gullig. Han är jättegullig. Han är med i Pitch Perfect också.
Ja!
Han är så fruktansvärt okay. gullig. Så jag går omkring med en ganska jobbig crush på honom. För att jag vet ju att jag kommer aldrig få gifta mig med honom. Och det tycker jag känns jättetråkigt. Men från att bara ha lyssnat på en låt från det här soundtracket som jag gjorde med min kör när jag sjöng med den, som heter You Will Be Found, som är fantastisk, så har jag upptäckt resten av soundtracket. Och det här soundtracket är så bra att jag vill gråta och skrika och jag vill bara lyssna på det hela tiden och jag lyssnar på det på repeat och det är så fint och texten är så öppen och ärlig och att veta att den här typen av psykisk ohälsa får ta plats i en musikal där han inte är ett skämt eller en galna grannen eller vad fan som helst, en bikaraktär som är där bara för att locka lite skratt, utan de skrattar med en. Det är massa skämt där det är uppenbart att hans awkwardness är skämtet, men man skrattar inte åt honom på det sättet.
Och man skrattar med.
Man skrattar med.
Man skrattar hjärtligt och
man känner
igenkännande.
Ja, och nu kommer jag lägga in dödsstöten här för vad som gör det här soundtracket så fantastiskt. För Gissa vilka som har skrivit musiken. Vilken annan musikalfilm musical som de kan ha skrivit musiken till?
Kan det vara Greatest Showman?
Det är sant, det är sant.
Yes.
Så att det är precis de här fantastiska popmusikaldängorna. Men med alltså mer intrikata melodier än vad de har gjort i filmatiseringen. För den är ju väldigt poppig. Mm. Det skulle ju lika gärna kunna vara saker som går på radio. Det här är ändå musikal. Så att det är liksom lite så här tonarsbyten på tippade ställen och massa roliga saker. Och jag är så lycklig. Jag blir ju ledsen när jag blir lycklig. Mm. Jag vet inte, jag kan känna lycka. Men när det verkligen rör mig.
Bra att du poängterar att du faktiskt kan känna lycka.
Jag kan känna lycka, men... Jag blir alltid lite ledsen när jag blir väldigt glad. Mm. Och nu går jag omkring och är så jävla glad för att jag har upptäckt det här låtskatten, så att jag har lite ont i hjärtat hela tiden.
Men jag har en
fråga.
Du har alltså inte sett musikalen?
Nej, jag har
bara hört soundtracket.
Jag har bara hört soundtracket, men jag har gjort planer på att jag ska åka och se den. Oh. Fort som in i helvete. Så det är mitt moment. Alltså kolla upp den.
Ja, det du och jag. Vad heter den nu igen?
Dear Evan Hansen.
Dear Evan Hansen.
Så mycket rolig musik och fina låtar som man kan sjunga med i. Perfekt för min vocal range också. Det var mitt.
Bra moment.
Oh,
spännande med lite populärkulturella tips.
Ja, visst. Ja, nej, det, alltså, Ja, nej, så det ska jag lyssna på repeat nu om typ cirka en halv minut, för att nu är podden klar.
Ja, tack för den här veckan. Det
ja,
var kul.
Tack själv. Det var jätteroligt. Fan vad dejligt. Tack ja. För att ni har lyssnat.
Ja, tusen tack. Tack Gustav.
Mm, tack Klara.
Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Puss.
Puss och kram.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.